Hej och välkomna hit till sessionen Incidenthantering i praktiken. Förlåt. Mitt namn är Ann-Marie Eklund Levinder. Jag är kvalitets- och säkerhetschef på .se. Vi som gör rätt mycket av domännamnshanteringen på toppdomännivån i alla fall här i Sverige. Vi har tre excellenta talare och det är ganska spännande, för det förekommer ju trots allt att våra datorer blir infekterade av virus, att någon gör något eller försöker göra intrång i våra system med syftet att få tillgång till, ändra i eller på annat sätt manipulera eller förstöra kanske till och med information eller våra tjänster. Och säkerhetsincidenter är aldrig roliga. De tär på resurser, de skapar badwill, kostar pengar, stjäl tid. Det är ett stort problem. Och både de ekonomiska och andra konsekvenserna av en incident kan vara betydande. Väldigt svårt att överblicka. Det finns lite olika skolor här. Antingen så är man väldigt förberedd och vet precis vad man ska göra när någonting inträffar. Sen finns det de som säger att det spelar ingen roll hur förberedd ni är. Det spelar ingen roll vad ni gör, för att ni kommer ändå hamna i en situation som ni inte hade förutsett. Så det är väl bara att gilla läget när man sitter där. Och så finns det naturligtvis ett helt spann däremellan. Jag har några praktiska saker att nämna för er. Det första är att allt ljud spelas in. Och det gäller även frågeställare i publiken, så att man vet om det. Man ska helst då prata i en telefon så det kommer med. För det är att vi vill göra det möjligt för andra som inte kunde vara med här idag att lyssna på det här seminariet i efterhand. En annan praktisk sak är att vi kanske kan hinna med någon kort fråga efter varje talare. Men jag tror att vi föredrar att vi samlar talarna på slutet på scenen, och så får ni möjlighet att under en lite längre sekvens ställa frågor och få initierade svar. Vi börjar som första talare med Stefan Grinneby från Sveriges IT-incidentcentrum, CITIC, som ska prata under ämnet om incidenthantering är brandsläckning eller oljesanering.
Tack så mycket. Tackar. Ja. Ska vi se om vi kan lösa det här först och främst då? Ja. Trevligt att ni ville komma och lyssna på mig. Jag ska prata om incidenthantering, brandsläckning och oljesanering. Jag kom på det här för att för mig så är brandsläckning är någonting som jag väl har använt i sammanhanget incidenthantering lite då och då. Men oljesanering är lite grann vad det rör sig om. Jag kommer att komma tillbaka till med lite bilder om varför jag tycker att det är på det sättet. Jag har också lagt in lite grann om mig själv, så nu är jag för en tjomme, SPG. Jag har varit på PTS ett litet tag. Jag har varit chef för verksamheten i lite drygt ett år. Och jag har en bakgrund som tekniker, datavetare, men har också jobbat med verksamhetsstyrning. Jag har varit chef en del också i mitt liv tidigare. Den tidigaste referensen jag kunde hitta till mig själv då, lite där Google-ni som det populärt kallas. 87 hittade jag den referensen. Jag har haft samma e-mailadress sedan 1984. Jag är ganska nöjd med. Om det är någon som tar vilket protokoll den här e-mailadressen skriver ni, så lägg upp handen nu. Bra. Så där, en virtuell jordnät. Lite grann om CITIC. Vi har funnits i styvt 5 år. Det gick ganska snabbt när CITIC kom till. Jag vet inte om det är någon av er som känner till den här utredningen som ledde fram till att Sverige bestämde sig för att vi behöver ha någon typ av instans, en myndighet som kan hjälpa till att hantera situationer där vi måste både prata med andra länder och också ha någon som har en sammanhållande förmåga när det gäller att tekniskt ingripa mot problem som uppstår med internet relaterade saker då. Från början så hade vi ett ganska begränsat uppdrag. Det var ett regeringsuppdrag från början. Vi hade 4 punkter vi skulle jobba med. Vi skulle utbilda om faror. Vi skulle varna om det var så att det är någonting som uppträdde på internet eller system som var anslutna till det. Problem med det. Koordinera det här som jag sa. Och sen publicera statistik över det här. Det är ungefär det är 4 olika saker. En sån här CERT som jag skrivit här på nästa rad, CERT, Computer Emergency Response Team, behöver göra ungefär 30 saker för att fungera på ett vettigt sätt. Och som tur var så bestämdes min föregångare Johan Mårtensson att göra de här andra 26 också. Det var bra. Det var ett hårt jobb där ett tag, men det gick bra. Det gjorde att Sverige hade tidigt och har nu idag en väldigt mogen stats-cert. Vi har också en myndighets-cert i Sverige. Och vi fungerar bra tillsammans med våra internationella kollegor. Vi har det här utbytet som behövs för att kunna fungera effektivt. Hoppsan. Ja, och jag vill också säga då egentligen det, när det internationella utbytet, det är att det finns ju många instanser än sagt behöver prata med. Vi behöver prata med andra ISP:er, Internet Service Providers förstås. Vi behöver prata med andra SAC:ar i de länderna som finns omkring oss. Och vi behöver kunna prata med ett antal intresseorganisationer som äger på något vis system anslutna till internet. Men vad är det då vi gör för någonting? Vi hanterar incidenter. Och det är nu färgbilderna kommer in här för att ni har alldeles nyss ätit lunch och kanske börjar nicka till lite grann. Så att då får ni lite mer stimulans på det här sättet. Killen på bilden försöker då sätta en propp över en oljekälla som har sprungit läck. Vi kommer tillbaka till det med oljekällorna så småningom. För mig är i sammanhanget den här presentationen är en incident, någonting som händer som man inte hade hoppats på. Det finns flera definitioner på det här, både vidare och snävare, men det här är det jag kommer att prata om. Man råkar ut för någonting man inte hade räknat med och inte hade hoppats på. Och hantering i det här fallet är också ett väldigt känsligt ord. Det är många som tycker att hantering har för med sig att man har ett övergripande ansvar att lösa hela problemet. Och det, så ser inte jag på det hela. Man ska bidra till lösningen, men man är inte säkert att man har ansvar för att det verkligen lyckas på slutet. Då. I alla fall, brandsläckningsbiten. Hur kommer det sig att incidenthantering är som brandsläckning? Det visar sig att det är ganska tacksamt att göra någonting åt de här sakerna. När det väl smäller så står folk, allt som oftast, blir man rädd, man blir förvirrad, man undrar vad man ska ta sig till. Väldigt tacksamt att göra någonting, att agera och handla. Det syns väldigt väl vad man gör. Och alla förstår oftast vad det är som är problemet. Om man inte kommer ut på internet längre, det är väldigt tydligt för människor i en organisation vad det är som, vad effekten är. Hur man ska lösa problemet är naturligtvis en helt annan historia. Men just att det finns ett problem och att någon gör någonting åt det här, det är väldigt tacksamt. Nu undrar jag varför jag tar upp det här överhuvudtaget. Jo, men det är för att i en organisation där man jobbar så behöver man förmodligen motivera varför man lägger resurser på det här. Och det är väldigt tacksamt att ha de här tillfällena när man har gjort en insats och referera till. Sen kan det vara en jobbig situation ändå som kanske Annika kommer att berätta om snart. Men i kraft mindre så kan man ju framstå som en hjälte. Det är alltid något. Incidenthantering är väldigt händelsestyrt. Och det är aspekten att det är som brandsläckning är händelsestyrt. Det vill säga man vet inte om i förväg var och när det kommer att ske. Och tittar man då på hur vårt brandförsvar fungerar. Hur löser de det här? Jo, men de jobbar ju med att utveckla sig själva till den nivån att de inte grips av panik när någonting sker. De prövar att sätta sig själva i svåra situationer. Det här är ingen aning om vad det beror på. Det var en incident, ja, precis. Men så länge man litar på sin egen förmåga så har man förmodligen en bättre grepp om situationen som helhet. Man förstår vad det är man kan påverka och inte. Och det är väldigt tacksamt. Då är det lättare att hålla sig lugn. Och en annan sak här som kanske inte så många av er tänker på, det är att IT-incidenter idag är någonting ni alla, är ni anslutna till internet så kan jag garantera att ni har råkat ut för flera incidenter. Jag vet inte om ni har märkt av dem eller inte. Men gissningsvis, det beror på lite grann hur man definierar en incident. Om jag säger portskan, är det någon som inte känner sig bekväm med vad det betyder? Att någon annan dator tittar på din dator utifrån internet och ser om det finns något välkänt hål där eller vad det finns för möjlighet att ta sig in. Det här råkar era system ut för flera gånger i minuten. Det är en liten incident. Då kan man ju fundera på vad är det för poäng med att klassa det som en incident. Det är bara brus på internet i alla fall. Ja, men har man en incidenthanteringsorganisation så kan man säga vi tar och räknar om det här. Vi tar och bygger en förmåga att känna igen den här typen av händelser också. Så att vi på ett medvetet sätt kan säga det här är ingen fara. Redan där har man kommit ganska långt i sin förberedelse för den lite större smällen. För att idag var inte de här portavsökningarna en per minut utan de var 100 per minut. Och nu verkar det hända någonting. Nu intensifieras läget här. Men det finns andra små incidenter också. Om man tittar på brandliknelsen igen. Jag kommer tillbaka till det. När det brinner lite grann. Då brukar man ju träna folk att ja, en liten stekpanna där, då ska man lägga locket på. Är det så att det brinner i någons täckjacka, då ska man rulla dem på marken och så vidare. Små grejer kan ju folk hantera själva. Och det här gäller ju om man pratar om IT-incidenter. Enklaste fallet är ju, om ni tänker på vad som händer när det dyker upp en dialogruta. Ja, det verkar som att det här programmet tänker ta sig ut på internet och vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Varnar ni ett antivirusprogram? Den situationen hanterar ni ju själva genom att säga ja eller nej, eller hur? Eller också säger ni ja bara för att det är irriterande att inte komma på internet. Då har vi en annan typ av incident som har inträffat. Men där skulle ni ju kunna hantera situationen helt själva. Vidare lite grann om brandsläckningen då. Det är helt avgörande att göra en snabb insats. Det tror jag också kommer andra talare att berätta om. Men för att kunna veta om man håller på med rätt sak så är det naturligtvis viktigt att man övar det här. Man har en plan i förväg. Då ska man öva många olika scenarion. Poängen med det här är både att man känner igen sig. Man vet om vad organisationen klarar av. Och man blir synlig. Ni märker att jag tjatar nu, va? Men det är för att ni ska ta med er det här härifrån. Trots att ni är lite trötta efter maten. Jag tycker det är viktigt. Sen är det ju så också att lek med elden orsakar en hel del problem. Oavsett om det är att man eldar upp sin lilla ljusstake där på julen med den vita mossan. Och vi pratar riktig brandsläckning. Eller vi pratar om små dekorationer som lämnas obevakade i form av färgglada skärmsläckare som kanske inte bara flyttar runt pixlarna på skärmen utan även flyttar runt data ifrån din hårddisk ut på internet och liknande saker. Den här sista gillar jag allra bäst. Jag vet inte om ni känner till det. Det finns något som heter botnet. Det har ni säkert hört flera gånger. Och det finns ett stort botnet som heter Storm. Storm har en egenskap att de som har skrivit den här koden för botnetet, de har sagt att är det som så att programvaran som utgör det här botnätet laddas ner ifrån samma ställe flera gånger. Och vi på något sätt kan korrelera den platsen det laddas ifrån till ett säkerhetsföretag eller en forskare som vi tror försöker undersöka hur nätet fungerar. Då avdelar vi en liten del av det här nätet och så angriper vi honom tills han slutar att leta i vårt botnät. Det är lite grann som elden naturligtvis. Man ger sig på och försöker undersöka det här så får man rätt mycket tillbaka. Mycket, mycket mer än man har räknat med. Oljesaneringsbiten då. Den här människan tycker jag är väldigt, väldigt synd om. Han går här på en jättelik oljebemängd sandstrand och funderar på vad han ska göra. Det är ju rätt tröstlöst ibland att hålla på med IT-incidenter. Om det är så att det har smält. Och man har inga rättigheter som stämmer på något system längre. Som man äger. Data kan ha blivit krypterat lite här och var i systemen. Man kanske har haft en backup som har kommit på avvägar och blivit sönderskriven. Då kan det vara rätt lätt att tappa modet då. Dessutom så händer det grejer som man har bestämt sig för i förväg absolut inte får ske. Det är någonting man ska fundera på. Att bara passivt säga att ja, nu händer det här och vad ska vi göra för någonting? Vi ger upp helt och hållet. Det är väldigt tröstlöst. Den här aspekten kommer in när man jobbar med incidenthantering. Och vad jag försöker säga när jag tar upp det här, det är inte för att demoralisera er utan det är för att ni ska vara beredda på att det sker även i er organisation. Behöver ni hantera situationen så kommer det uppstå tillfällen där det verkar som att ja, vi kan inte göra någonting. Vi har tappat kontrollen helt och hållet. Då måste ni fundera på vad det är ni ska göra hemma hos er i det läget. Då krävs det oftast ett ganska starkt ledarskap. Sen är det också svårt att förstå hur påverkar det här oss. Har man tappat kontrollen över sina system? Där flöt i land en oljetanker full med olja på sandstranden. Och vad händer med allting omkring oss, hur påverkar det här våra kundrelationer? Hur ser de anställda på företaget nu eller hur ser andra organisationer på oss? Det kan vara svårt att få överblick av det här. Och det här kräver ju å andra sidan att man tänker efter innan då, naturligtvis. Sen kommer jag att tänka på det här med när man öser i spännande svampar och alger och liknande saker för att äta upp oljespillet. Jag kommer genast att tänka på de fantastiska IDS och IPS och allt vad det finns för någonting man har. Man kan vara lite osäker på hur bra om det fungerar för den egentligen. De gör säkerligen nytta men det är svårt att styra de här. De kräver oerhört mycket uppmärksamhet för att de ska fungera. Och det är ingen som vill öva på det här. Det förstår jag. Och den sista biten här då. och ta reda på vad det som verkligen hände och hur man ska komma till och undvika det här i framtiden. Man behöver ha oändligt mycket tålamod. Den aktiva fasen, den brandbekämpande fasen, den går över, man släcker elden, men sen gäller det naturligtvis att reda ut vad det var som hände. Det kan ta väldigt lång tid och man måste visa stort tålamod och sitta och gräva i alla de här loggarna för att man ska komma det här. Sen är det ju så att incidenthanteringen har också ur mitt perspektiv förändrats en hel del de senaste åren. Förut så var det de här människorna som ville ha uppmärksamhet som ställde till mycket problem. Om vi pratar om pyromaner som tänder eld på någonting. Och då skulle man bete sig som en brandman. Man skulle springa ut och släcka vad den här personen hade gjort när han hade förvanskat en webbsida eller gjort en väldigt publik dosattack eller någonting liknande. Men idag så är det de här människorna som vill ha ekonomisk vinning som ställer till de största problemen. Och där tänker jag mer på stora företag som fuskar med miljöarbetet då, och ställer till och konstruerar riskfyllda system, ska vi säga. Och sanningen då, naturligtvis. Det är en kombination av brandsläckning och oljesanering. Man måste både vara aktiv och dessutom ha väldigt proaktiv och dessutom ha gott om tålamod för efterarbete för att det här ska fungera allra bäst. Man måste känna sin egen miljö där man existerar. Man måste kunna sina verktyg väldigt bra. Och framförallt måste man ha en väldigt bra koll på vad man själv förmår. För det är inte gjort i en handvändning att vända sig från den organisation där man dagligen bedriver sin verksamhet till att bli en incidenthanteringsfunktion. Eller att vara en organisation som klarar av att hantera det på ett bra sätt. Det krävs andra beslutsvägar. Och man måste kunna fatta en del andra typer av beslut då. Det hjälper att öva det här, men en del saker går inte att öva. Det är inte konstruktivt att öva att man inte har tillgång till sitt kundregister under 2 dagar. För då kanske man lider så mycket skada rent verksamhetsmässigt att man försvinner helt och hållet. Och ibland, och det här är också en viktig sak. Många pratar om hotbilder, man pratar om skydd, man försöker sälja på er skydd. Det går inte att skydda sig mot allting. Ni måste på något vis fundera över vad som händer om det är så att vi råkar ut för det värsta. Som jag tror jag pratade med en annan person, jag sa det tidigare här också. Skriv pressreleasen i förväg. Sitt inte och fundera på vad det är du ska säga till pressen när ditt kundregister har trillat ut samma dag det händer. Utan fundera på det en vecka i förväg eller kanske idag. Så kan du ägna dig åt att tänka på andra saker den dagen det händer. Och det är naturligtvis självklart, ju fler som hjälper till desto bättre. Engagera alla personer i din omgivning för det här. Det räcker inte med att det är IT-killarna som sitter och gör det här åt er. Ledningen måste med, alla andra måste med också. Så, det är så här man vill ha det. 10 personer i lustiga kläder driver runt på stranden lite lugnt och skönt så där, och samlar in lite oljeklumpar. Och sen i bakgrunden är det någon som surfar. Jag tycker det här ser ut som en jättebehaglig oljesaneringsgrupp. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det verkar väldigt bra. Och det är så att metod är jättefint. Det är jättebra att ha verktyg och alltihopa. Men när det kommer till kritan då, nu säger jag emot mig själv lite grann. Men i alla fall, erfarenhet i form av övning eller verklighet. Expertis i form av hög kunskap om de här sakerna. Och flexibilitet är ännu bättre. Och när jag säger flexibilitet, då menar jag att man ska ha en överkapacitet i form av att man ska gissa till förväg. Man ska ha tänkt ut mycket av det här i förväg då. Och det här är också någonting som många inte tänker på. När ni sitter här, nu har ni varit borta från kontoret här en förmiddag. Det har rasslat till ganska bra under den tiden ni har varit här till och med. Ni kanske inte har mätt det, ni kanske inte vet om det. Men jag kan lova er att ni har varit angripna flera gånger under tiden ni har lyssnat på mig bara. Vet ni hur många gånger det är så är jag imponerad. Många vet inte det. Men det är inte särskilt svårt att ta reda på det. Det är faktiskt ganska lätt till och med. Men man måste bry sig om att göra den här övningen då. Det är för att när det kommer upp över en viss gräns, det är då ni börjar få problem. Det är då ni märker det. Det vore ju himla käckt om ni kunde veta om vad som hände innan det blev en kris av det hela. Och det är folk som jobbar med det här dagligen då som är absolut bäst på det. Det är inte någon annan som kan göra det här åt er. Det är de som sitter hemma hos er som vet det här bäst. Sen kan vi hjälpa till. CITIC till exempel kan hjälpa till, för att vi har en del kontakter då som det är svårt att bygga på egen hand. Så här jobbar vi då. Förhoppningsvis kommer vi med i matchen lite tidigare innan den här killen gjorde det. Men i alla fall, vi försöker ta det lite lugnt också. Vi försöker ha en relaxad attityd. Det är lätt konstigt. Vi försöker ha en naturligtvis väldigt ansvarsfull attityd. Men vi försöker se till att vi har gott om utrymme att jobba i. Och vi följer vår 60-process. Vi avgör om vi hjälper er att avgöra om ni är hackade eller inte. Vi försöker se till att avbryta det problem som har uppstått utan att skjuta er i foten helt och hållet. Utan försöka komma runt problemet. Drursladden kan verka väldigt tilltalande när det brinner. Men det kan finnas bättre lösningar. Och det är ju naturligtvis för att man ska kunna ta reda på vad det var som hände i efterhand. Om man dragit ur sladden i samma sekund så stoppar man ju datainsamlingen. Man vet ingenting efter den stunden. Och det gör att man kanske går miste om några bra spår till vad det var som hände. Eller vem det var som gjorde det. Målet är förstås att komma upp igen. Så fort som möjligt. Och se till att det aldrig någonsin händer igen. De här stegen hjälper då CITIC till och med. Först och främst till myndigheter men även större samhällsorganisationer. Jag tror att om ni funderar på en liknande process för din egen verksamhet och övar den lite grann så kommer ni att ha betydligt bättre vapen i handen nästa gång det smäller. Det var min presentation.
Som jag sa tidigare så vi spar frågorna till slutet och det är egentligen mycket för att spara. Eftersom vi måste skicka en mikrofon i lokalen så sparar vi massa bekymmer. Nu ska vi lämna över till Annika Bergman som är vd för Dataföreningen i Sverige. Som under en tid stod ända upp till knäna i incidenthantering. Varsågod och berätta Annika.
Tackar. Ja, hemskt gärna. Ska vi se, funkar det här bra?
Ja, precis. Stefan har ju inlett och berättat en del saker här. Oväntad och oönskad händelse, sa du. Och det kan jag väl berätta att det har jag varit med om. Jag kan väl inte säga dock att jag upplevde mig som någon hjältinna. Men det finns väl de som kan bli hjältar i sådana här sammanhang kanske. Men jag är inte en av dem. Jag ska alltså berätta om ett dataintrång hos Dataföreningen. Det skedde den 28 februari. Det är ju alltså 8 månader sedan idag. Ungefär. Det kan fortfarande kännas som igår. Och det kan ni kanske få en bättre förståelse för när jag har gjort min presentation här. Annika Bergman som sagt heter jag och jobbar som vd på Dataföreningen sedan 3 år tillbaks. Innan dess så tillbringade jag ganska många år på Sveriges riksdag. Bland annat som IT-chef under 7 år. Kort bara Dataföreningen i Sverige. Jag tror att det finns flera av er här som kanske redan är medlemmar. Men vi är en ideell intresseorganisation med ungefär 26 000 medlemmar. Vi finns över hela landet. Organisationen kallar vi oss för att vi har 6 stycken kretsar. Det är de framförallt större städerna. Och det vi kanske är allra duktigast på är nätverksarbete. Alltså det fysiska nätverket. Att samla människor, träffas och diskutera olika frågor. Vi har ungefär 100 stycken nätverk igång. Och under förra året så arrangerade vi 500 träffar och det är oftast kvällstid. Man ses några timmar. 7000 deltagare. Vi finns här på internetdagarna. Vi är medarrangör på internetdagarna. Har ett litet bås här ute. Och 4:15 idag så kommer min kollega Inge Gran att moderera en annan aktivitet här som handlar om internetanvändandet i framtiden. Så det kan jag rekommendera. Ja, jag har funderat liksom, hur lägger man upp en presentation som ska handla om intrång. Och det blev den här agendan. För det är väldigt mycket det handlar om. Och jag kan väl då bekräfta Stefans tal här om att uthållighet. För jag kommer att prata om första dagen som givetvis är otroligt intensiv och är mycket då krishantering. Men det sträcker sig faktiskt ända upp till dag 90 i det här arbetet. Så mer än 3 månader har vi faktiskt hållit på med att genomföra aktiviteter som har startat på grund av intrånget. Alltså där började det för min del. Jag fick ett sms Ring mig omedelbart, stod det. Och det var vår IT-chef på dataföreningen som hade skickat iväg det där. Jag ringde upp och fick höra att vi hade blivit hackade. Jag befann mig i Oslo, besökte den norska dataföreningen. IT-chefen själv satt i Östersund och skulle delta i Östersundsavdelningens årsmöte. Vår ordförande befann sig i Åre, det var i sportlovsvecka dessutom. Och en nyckelperson som jobbade mycket med våra system, en tekniker, hade sedan några dagar tillbaka åkt iväg till Indien och bestämt sig för att leva lite bohemiskt liv där utan varken dator eller telefon, utan omvärldskontakt helt enkelt. Så läget var ju inte så gynnsamt, och det kan man väl fundera på om det var välvalt utav de som har gjort det här då. Här är bilder från de här fyra platserna. Jag vet inte om ni känner igen någon av dem. Ja, vad var det som hade hänt då? Uppgifter om alla våra medlemmars användaridentitet, lösenord som dock var krypterat med hashat som det kallas, och e-postadressen hade publicerats på flashback.se. Och tillsammans med den här publiceringen så fanns det också information ifrån vuxna förbannade hackare som tog på sig det här. Så hela det här arbetet med att förstå vad var det som hade hänt och hade vi blivit hackade och var det publicerat och så vidare, det var ju liksom redan beskrivet på Flashback att så här var det. Och där låg alla de här uppgifterna. Så det som hände omedelbart, vi fick den här informationen, och det var egentligen så att den allra första informationen, den kom utifrån från, vi ska se om jag har det på nästa bild här. Nej. En person på Blekinge som hade uppmärksammat att det här hade hänt och ringde in till vårt kontor. Så det var så vi fick vetskap om det först faktiskt. Det är inte så att vi själva egentligen upptäckte det, vilket man kan ifrågasätta också kanske. Jag behöver berätta lite kort om vår tekniska miljö för att man ska förstå hela den här processen under 90 dagar. Det var så att vi befann oss precis i en situation där vi hade två stycken webbplatser. Och vi hade ett beslut på att vi skulle stänga den ena webbplatsen. Och det är den som står beskrivet överst här då, som var en egenutvecklad tillämpning i Microsoft-miljö, en ASP, en äldre miljö som vi hade valt att inte underhålla och utveckla därför att vi skulle byta till en annan miljö. Så vi befann oss i det läget. Och vi befann oss också i ett läge där vi hade outsourcat våran drift och funderade på vi skulle byta leverantör av driften av våra system helt enkelt. Så att vi var i ett väldigt känsligt läge. Vi hade testmaskiner igång, det flyttades data och så vidare. Och det tror jag också har påverkat situationen väldigt, väldigt mycket. Dag ett då, så var det i alla fall så att vid 16:30 fick jag det här sms:et. Och klockan 16:45 så hade jag själv verifierat att all den här informationen var rätt. Och vi hade stängt bägge de här sajterna. Jag kan säga att IT-chefen fattade det beslutet så fort informationen kom till vårt kontor. Och då kan man ju fundera på också efter vad du har sagt. Var det rätt eller fel? Men i det här läget så var det väl det, tycker jag. För att i och med att alla användarnamn och e-post eller lösenorden fanns publicerade, så ville vi inte att det skulle börja logga in folk på våra sajter. Här gällde det ju att agera snabbt. Jag befann mig som sagt i Norge, i Oslo. Hade precis lämnat norska dataföreningen, var på väg till ett hotell där jag skulle stanna över natten. Och jag skulle dessutom stanna fredag till söndag och var ledig och umgås med lite vänner och även åka skidor var min plan. Så jag gick med en stor ryggsäck på ryggen och datorväskan i handen och mobiltelefonen i den andra. Och började ringa. På väg till hotellet så hade jag faktiskt väldigt, väldigt tur. Jag startade att ringa till alla våra styrelserepresentanter. För styrelsen i det här fallet fick agera krisledningsgrupp då. Och styrelsen består av 6 personer. Och helt osannolikt, men jag fick tag på allihop. Så en torsdag eftermiddag vid 17:00 så är det lätt att få tag på människor, kändes det som. Så vi kunde bestämma att klockan 6:30 skulle vi ha ett första krishanteringsmöte i styrelsen via telefon då. Och det tror jag är ganska unikt att vi kunde få till det så snabbt. Jag ringde också informationsansvarig och uppmuntrade då att sätta igång och skriva ett pressmeddelande. Jag håller med om att det hade varit jättebra om det hade varit klart innan. Så hade vi inte behövt fundera på det. Men i alla fall, klockan 7:45 så skickar vi alltså ut ett pressmeddelande och bekräftar det som har inträffat. Och då har det ju gått ett antal timmar och Citic har dessutom gått ut med, vad kallar ni det för, ett blixtmeddelande redan innan och informerat om det här. En timme senare så skickar vi en e-post till alla medlemmar och informerar om det här inträffade också. Och sent på natten där på hotellet vid framåt 12-tiden så gjorde jag en polisanmälan också. Det känns väldigt viktigt. Jag vill uppmana till att man gör en polisanmälan vid såna här tillfällen. Sen kan vi berätta att det ledde inte någonstans direkt, men jag tycker i alla fall att det är viktigt att man gör det. Det tekniska arbetet med servrarna givetvis, det påbörjades ju redan klockan 4:30 när man hade förstått att det hade inträffat någonting. Så att det jag själv satt och funderade på var ju, ska jag åka hem eller ska jag stanna här i Norge? Ska jag fortsätta med min ursprungsplan eller gäller det att bege sig hem nu och jobba med krishantering? Och väldigt sent på natten, jag kom väl i säng vid 2:30 någonting, så bestämde jag mig för att jag skulle stanna kvar. Jag kan väl berätta på slutet sen om det var rätt eller fel. Men så här var det hela tiden. Från klockan 5 till klockan 1:30 på natten så ringde det hela tiden. Och vad var det då? Ja, massmedia ringde givetvis oavbrutet. Det började uppstå rykten. Hackare började dekryptera de här lösenorden som fanns utlagda. Och det publicerades bland annat på någonting som heter pasting.com här. Man kan väl säga så här efteråt att den krypteringsmetoden vi hade var ju inte tillräckligt stark. I kombination med att väldigt många av våra användare hade valt att ha ganska enkla lösenord. Och när jag har pratat med många efteråt så har jag fått liksom tillbaka att ja, men informationen om mig på dataföreningens webb, den är ju inte, det är inget som jag är rädd om. Det är liksom lite användaruppgifter om mig själv. Det kanske är om jag har gått på någon nätverksträff och så vidare. Så man tycker liksom inte att det var viktigt. Men eftersom väldigt många då hade använt samma lösenord på jättemånga andra platser så kunde det ändå bli ett ganska stort problem för många användare. I och med att också e-postadressen hade blivit offentlig så var det många som hade kombinationen e-postadress och det här lösenordet. Och jag fick ju en del samtal där medlemmar hade fått sina e-postkonton kapade som de uttryckte det till mig. Och så vidare. Jag hade en medlem som var alldeles förtvivlad som hade använt samma lösenord på ungefär 100 platser och hade ju ett jättejobb att liksom försöka ta hand om det här. Så det jag vill skicka med där är liksom att även om man tycker att just den sajten som jag skapar ett lösenord till här inte är så viktig för mig, den innehåller inte så mycket information, så kanske det ger följdeffekter som man ska fundera på. Rykten som började florera var ju att Säpo hade blivit hackad då de hade kommit åt e-postkonton. Riksdagsledamöter hade fått kapade e-poster och så vidare. Och allting skulle då bero på den här uppgiften som hade kommit ut från dataföreningen. Väldigt många av de här större instanserna gick ju själva ut omedelbart och talade om att så här är det inte. Det går inte att med hjälp av bara ett lösenord komma in på våra sajter. Men det uppstod enormt mycket rykten och mitt uppdrag var ju hela tiden att söka fakta och gå ut och berätta fakta. Det var en jätteviktig uppgift redan från klockan 5 där den dagen och de kommande dagarna. Det som jag personligen tyckte kanske var allra jobbigast, det var alla forum som finns nu ute på nätet. Det skrevs ju väldigt mycket artiklar, vi var väl ute på 80 platser. Oj, förlåt, det var inte meningen. Vi har ju normalt vi syns i media någon eller några gånger per dag, men här drog det iväg till 82 gånger så på en kväll. Varenda media hade skrivit om det här, kändes det som. Men just forum kopplade till artiklar där vem som helst kan gå in och kommentera och tycka. Det var kanske det som för min egen del kom lite chockartat, för att det stod mycket saker där som var väldigt, väldigt tråkiga att läsa. Och det var ju allt från väldigt stora felaktigheter till rena personangrepp på mig som person. Och jag kunde också konstatera att de här rensas ju, men eftersom det blev fredag och lördag och söndag så var det många sajter där det låg kvar i flera dagar inlägg som kanske aldrig borde ha blivit skrivna eller publicerade. Så det var lite grann en nyhet för mig och en liten chock. Ja, men varför hackar man dataföreningen? Det kan väl kännas naturligt. Vi har IT-säkerhetsnätverk och vi har en stor flora av IT-expertisen hos oss och så vidare. Vi har också ett dotterbolag, DF Kompetens, som utbildar IT-säkerhet. Så det är klart att man vill testa oss. Men det de vuxna förbannade hackarna själva säger är att det beror på det här inlägget som är gjort av en av våra medlemmar på våran community där alla våra medlemmar kan blogga och skriva. Jag läste själv den här bloggen och tyckte att det här var väl en bra idé. Att dataföreningen skulle bli någon slags spindeln i nätet för OpenID-lösningar. Men problemet var ju rubriken här. När man skriver att dataföreningen sitter på lösningen för att förhindra nästa hackarvåg så har man triggat dem helt enkelt. Så det är den beskrivning som de själva har gett till varför de gav sig på oss. Vad sa våra medlemmar? Ja, det var givetvis både bra och dåligt. Ni kan själva se här några av de mejl som jag fick. De första två dagarna så besvarade jag personligen över 200 telefonsamtal. Och vi fick väl över 1000 mejl från olika medlemmar och andra. Där den vanligaste frågan var vilket lösenord man hade. Och det kunde vi inte besvara därför att vi hade ganska omedelbart genererat nya lösenord på de här sajterna. Men man kan också konstatera att det var bara en bråkdel av alla mejl som var riktigt sådär elaka och arga. De flesta var mera av karaktären att synd och tråkigt och det är för jäkligt att det här ska hända. Men kämpa på liksom. Så det var ändå lite uppmuntrande i all den här röran. Mm. Lite mer om den fortsatta hanteringen. Den andra dagen som var fredagen då så givetvis körde vi ett möte på kansliet. Vi är inte så många som jobbar på dataföreningen. Men vi gick ju igenom olika informationsflöden och målgrupper. Fortsatte proaktivt att informera. Och som ni såg på förra bilden hade vi ganska mycket mejl och e-post att besvara också. Tekniskt så gjorde vi det som jag tror att man behöver göra. Vi gjorde en snapshot av de nuvarande servrarna. Det var ju någonting som polisen sa också att de ville ha en bild av hur det såg ut precis vid den här situationen. Och totalt var det väl ungefär 5 resurser som hade jobbat från vi fick reda på det här 4 på torsdagen och hela natten då. För att förstå vad det var som hade hänt, försöka lokalisera säkerhetshål. Och vid det läget, dag 2, så hade vi väl kommit så långt att allting pekade på den nya miljön som då inte var den här ASP-miljön utan en Linux-miljö med Drupal och MySQL. Och det skedde massa arbete tekniskt såklart. En ny server sattes upp och vi hade resurser inne som sagt för att generera nya lösenord. Vi bestämde oss för att vi skulle skicka ut lösenord med vanlig post. Och att vi skulle gå på PTS rekommendation kring hur ett lösenord ska se ut. Så det var den typen av lösenord vi genererade då. Ja, det var ju... Jag var helt inställd på att vi kommer öppna vilken stund som helst. Vi kommer öppna om en timme eller 2 eller 5. Och dagarna gick liksom. Nu är det dag 3 och 4. Vi pratar lördag och söndag. Vi är fortfarande inne och grottar i systemen och sätter upp nya miljöer. Och jättejobb alltså. Så på söndag kväll var vi fortfarande inte uppe. Men det jobb som skedde var ju att sätta upp nya miljöer, flytta tillbaka data och så vidare. Verifiera den tekniska miljön av externa säkerhetsexperter. Så det pågick en otrolig massa jobb. Och jag gick ju hela tiden då och sa, ja men okej, nu öppnar vi på måndag då i alla fall. Mm. Det som hände var att den här gamla miljön som vi då hade bestämt oss för att fasa ut och som vi inte skulle ha mer men inte hade hunnit ersätta. Den visade sig ju då ha en del brister. Och risker för SQL injection som säkert många av er vet vad det är. Var uppenbar. Man hittade ju flera hål av det slaget. Och jag slog upp lite grann på nätet här. Och vad det är för någonting det här med SQL injection. Ett sätt att utnyttja säkerhetsproblem. Och så står det liksom, därför är det också i huvudsak äldre webbapplikationer som kör klassisk ASP som drabbas. Jag bara, ja, det är precis det vi har här då. Så vi fick väldigt klart för oss att vi hade ganska stora problem med det här i den miljön. Och det kan man ju tycka att det borde jag ju ha vetat för länge sedan. I alla fall så fick vi väl igång sajten efterhand. Men det fanns ju tillämpningar på dem som vi helt enkelt inte öppnade. Vi öppnade med väldigt begränsad funktionalitet i början. Och det här gjorde att hela vår organisation mådde ganska dåligt. Vi fick liksom inte ut vårt budskap. När vi ordnade träffar så kunde vi inte kommunicera till medlemmarna att det skulle ske. Man kunde inte anmäla sig. Vi hade helt klart problem i verksamheten att få den att snurra runt. Lite andra aktiviteter givetvis. Följa upp polisanmälan, ringa polisen och fråga om de har satt igång och börjat jobba med det här och vad de behöver. Jag fick prata med en väldigt trevlig handläggare som bara kunde konstatera att det finns inga resurser. Vi har liksom inte tid att jobba med det här. Vi skulle hemskt gärna göra det. Men det finns inga resurser. Men har ni input till oss som visar på vilka som har gjort det här så ska vi givetvis ta frågan vidare. Men polisen var ganska uppgiven i och med att man inte hade några resurser. Väldigt, väldigt trevlig men uppgiven. Eftersom Flashback då fanns i Storbritannien så skrev vi till engelska datainspektionen och meddelade det här. Och vi skrev också till Flashback och bad dem att ta bort den här informationen. Så det är ju liksom jättemycket saker man ska tänka på mitt i allt det här bruset. Och då ska jag fråga hur mycket tid jag har kvar. Gott om tid. Hur ska du ha det nu då? Nej, och jag måste ju komma tillbaka till det här då 11-90. Det är ju helt sanslöst. Men i och med att vi hade funktionalitet i den gamla miljön som hade stora säkerhetsbrister så var ju hela tiden frågan, ska vi lägga pengar på att lösa det här? Någonting som vi skulle ha kanske ett par månader, ett halvår till. Eller ska vi faktiskt göra någonting annat? För vi låg ju precis i fasen att vi skulle byta system och lägga det här i en annan miljö. Så det var väldigt mycket dialog med verksamheten. Hur ska vi göra? Vilka beslut ska vi fatta? Ska vi gå den vägen eller den vägen? Och det prioriteras diskussioner som det står här och kontinuerliga beslut. Det höll på i 3 månaders tid. Alltså. Oerhört arbetsamt. Det ledde väl till största del att vi utvecklade tillfälliga lösningar för en del av våra funktioner på webben så att säga. Som vi kan permanenta om vi vill göra det. Men det var lite quick and dirty. Men med högt fokus på säkerhet. Men quick and dirty ur ett användarperspektiv. Det kanske inte blev det allra mest användarvänliga alla gånger. Och trötta men inte utmattade. Vi är en liten organisation. Och jag har tänkt mycket på det du sa här. Alltså med att varva folk och vilka ska man ta in. Och man måste få chans att vila och så vidare. Men vi är en väldigt liten organisation. Vi hade en del av det mesta av det här outsourcet och så vidare. Jag ska komma tillbaka till det under lärdomarna. Vad är det man ska tänka på som vi inte hade gjort innan? Nu undrar ju alla så här. Men vad var det egentligen som hade hänt då? Och har ni fått tag på de där hackarna? Och hur hade de lyckats med det här? Och då gör jag väl både mig själv och er besvikna. Men vi har alltså inte klarat av att förstå exakt vad det var som hände. Det har spårats och letats och gjort verkligt, verkligt stora försök att hitta vad var det som hände. Men vi har inte kunnat konstatera det. Vi har kunnat konstatera det till en viss maskin. Men exakt hur de har tagit sig in och gjort det här vet vi inte. Ja, det blev dyrt. Slutnota över 1 miljon. Och det är hemskt mycket pengar för dataföreningen. Det är otroligt mycket pengar. Vad har det gått åt till då? Ja, det var ju att stänga befintlig miljö och säkerställa och så vidare. Sätta upp, verifiera ny miljö. Olika säkerhetsrevisioner som behövdes göras. Bara porto och administrativa kostnader. Att skicka ut ett brev till 26 000 medlemmar. Plus kunderna i kompetens som är 15 000 till. Bara det går ju på en hel del pengar. Men också utveckling av det här tillfälliga verksamhetsstödet då, som vi ändå valde att göra. Och det här är ju inte riktigt bra. Jag har ju försökt att komma ut lite grann i debatten också med din hjälp för att liksom prata om det här. Är det rimligt att det här ska kunna hända utan att man har något slags skydd eller försäkring? Visst, man kan tycka att vi var klantiga, vi skulle ha kunnat hantera det på ett annat sätt. Men är det ändå rimligt att det här ska kunna få hända med de ekonomiska konsekvenser utan att egentligen någon bryr sig? Men det blev väl så att den där debatten dog. Det blev mer att det var kris för föreningens ekonomi så, liksom, snarare än det budskap jag ville komma ut med. Så att, Lite lärdomar. Givetvis skulle jag ha gjort någonting redan första dagen på jobbet. Jag tycker ju absolut att det är vd som har ansvar för IT-säkerheten. Sen kan man delegera det till IT-säkerhetschef för IT-avdelningen och så vidare. Men det, till syvende och sist så är det jag som har ansvar för det. För hade jag gjort det så hade jag ju sett att vi hade brister som jag fick reda på senare. Och då blev det väldigt akut och kritiskt för oss. Och sen är det väl just den här situationen. Ni har ju hört nu, vi var bortresta de flesta. Den här mest användbara personen var inte ens tillgänglig. Alltså det är ju tillfället sådär. Ja, vi höll på med flytt och miljöer. Och jag säger, jag har koll på filer och man kanske flyttar använda data. Och hur går det där till egentligen? Det kanske är nog så viktigt att fundera på det. Och även sina backuper och hur man förvarar dem. Som att ha en bra loggning på sina system och en hög säkerhet i brandväggar och allt det där. För det är ju någonstans den här mänskliga faktorn som finns med hela tiden. Patcha, bra rutiner för test och driftsättning. Känns ju helt naturligt idag då. Inte använda skarp data i testmiljön. Sen skulle jag vilja lägga några minuter på det här med driftsleverantörer. För det var ju det. Jag har stått i ett surfa lugnt sammanhang. Det finns en kampanj som heter Surfa lugnt som pratar om IT-säkerhet. Och då har jag sagt så här, ja men är ni småföretagare så drifta inte era miljö själva. Utan låt en tredje part göra det så är det mycket säkrare och mycket bättre. Och det är det ju inte. Alltså så länge jag som beställare inte har förstått vad jag vill och skrivit en bra serviceöverenskommelse så blir inte det här bättre egentligen än om du gör det själv skulle jag nog vilja säga idag. Det man ska tänka på är ju de olika nivåerna på applikationerna. De här serviceleverantörerna kunde vi kanske säga, ja men vi har säkrat på operativnivå och vi har säkrat på databasnivå. Men sen hade vi en applikationsnivå ovanpå också. Vem tar ansvar för den då? Alltså att man verkligen reglerar allt sånt där i sina avtal är ju extremt viktigt. Och det hade vi inte gjort tillräckligt bra. Som du sa, man kan förbereda sig mycket bättre, ha färdiga pressmeddelanden, ha färdiga brev, bättre ordning på distributionslistor. Alltså, inom föreningen har vi bland annat något som heter nätverksmotorer. Och det är då människor som driver våra nätverk och de är ungefär 400 stycken. Och det är klart att jag snabbt hade velat komma ut med specifik information till dem eftersom funktionaliteten också blev så begränsad i våra system. Men där kan jag ju villigt erkänna att vi hade inte tillräckligt bra ordning på våra distributionslistor. Så det var svårt för mig att kommunicera med den gruppen. Så liksom koll på vilka olika roller man behöver kommunicera med och ha bra kanaler och vägar för det. Sen är det väl så, även om jag inte gillar att säga det, men Flashback, man bör ju bevaka det. Liksom, vad händer där? För där, tyvärr, så är det en plats där all information finns om vad som händer och sker. Som kanske inte borde hända och ske. Sen lite skämtsamt då så har jag sagt att man kanske ska censurera medlemmarnas bloggar. Men det menar jag inte. Men det är lite intressant ändå vad som kanske ändå var drivkraften i hela den här historien som var väldigt omfattande och besvärlig. Jag skulle bara vilja säga någonting också när man har externa driftleverantörer. Att man har outsourcat sin drift. SLA då, den här serviceöverenskommelsen är en viktig del. Men man bör också avtala om resurser. För nu hade vi avtalat om resurser för någon slags normalläge. Och då fick vi ju dem. Jag kan säga att första dagen i krisen, torsdag fredag där, så var det inte några problem att få loss mycket resurser. Det här var lika jobbigt för dem som för oss. Men när man pratade i det här längre perspektivet, som för våran del blev ända upp till 90 dagar. Så hade vi alltså långa perioder där vi inte kunde få resurser till att göra det som behövde göras. Så det behöver man liksom hantera på något sätt i sin överenskommelse. Ja, sen så sa jag ju att jag valde att stanna i Norge. Det blev inte så mycket skidåkning, men jag valde i alla fall att vara kvar där och åka med mina vänner upp till fjällen. Och det viktigaste kan man väl säga när man håller på med krishantering, det är ju att tillgång till telefon givetvis, men också tillgång till datorn att kunna kommunicera. Och vara på plats kanske är bra i vissa lägen, men i det här läget upplevde jag det som att det spelade ingen roll. Liksom. Vi hade bra kontakt och kunde hitta varandra som behövdes. Och för min egen del var det nog till och med bättre att jag stannade. Därför att jag blev ju otroligt väl omhändertagen av mina vänner som såg mig sitta i den här krissituationen. Och det var ju service både på frukost och lunch och middag och liksom glada tillrop och sådär. Så det beslutet tycker jag var rätt. Men det var jobbigt när jag tog det. För det är klart att man kan förvänta sig att åka hem i en sån här krissituation. Ja, jag hade inte tänkt säga så hemskt mycket mer. Det är en förskräcklig resa. Jag har varit med om den nu. Jag funderade redan första dagen när det här hände på vad kan man göra för att på något sätt ändå vända det här till, det går inte att vända det till något positivt, men ändå göra något bra utav det hemska som har hänt. Och ett sätt från min sida, det är ju att vara ute och prata om det. Det är väldigt få som gör det. Jag kan ju säga att vi är ju gott sällskap. Liksom. Det är, bara när det gäller vuxna förbannade hackare då, så har ju de terroriserat Aftonbladet och Spray och TV3 och Försvarsmaktens logistik och bilddagboken. Och de har ju varit runt på många platser och gjort saker och publicerat dem på det här viset. Men jag kände väl ändå att jag i min roll har möjlighet att vara ute och prata om det och kanske kan hjälpa till så att ni går hem och tänker en gång till. Jag kan säga så här. Under den här veckan efter att det hade hänt så fick jag många samtal faktiskt från tacksamma personer som jag antingen kände personligen eller som hade koll på dataföreningen som ringde och tackade, för de sa ja, men vi förstod nu när det kunde hända dig eller när det kunde hända dataföreningen, ja, men då kan det faktiskt hända mig. Och jag vet att det skruvades extremt mycket i olika maskiner och tillämpningar runt om i landet under den veckan. Alltså. Och det, jag vet också tillämpningar som man stängde av under en period för att säkerställa och verifiera. Så det var väl lite gott som det här förde med sig. Då. Ja, det var vad jag hade, så tack så mycket.
Öppenhjärtig och ärlig beskrivning som åtminstone jag uppskattar. Jag tror säkert många med mig, för det är precis som du säger. Det här är sånt som man vet händer men som man inte gärna pratar om. Det... Ja, intressant. Onekligen väldigt kul. Jag hoppas ni har många frågor till Annika sen på slutet. Nu ber jag få presentera sista talaren i raden. Det är Mikael Anderberg från Microsoft som ska dela med sig av sina erfarenheter om hur man bemöter säkerhetsincidenter. Varsågod.
Tack.
För att du ska slippa fundera så ska jag säga till dig att du har på dig till, vad sa vi nu då? 5:30. Nej, jag skojar bara.
2 minuter.
Till 3.
Yes, den där är på och den står inte på mjuk. Jag tycker jag hörs väldigt dåligt. Hör ni mig? Nej. Nu, där vaknar den. All right, jag ska byta presentation. Ja, faktum är att jag tänkte faktiskt hänvisa tillbaka till den. Du får se strax varför. Där är den. Ja, vi får se om den vaknar. Okej. Jag tänkte börja med en liten historia. Det är svårt att toppa kanske Annikas historia här och... Även om jag inte var direkt inblandad så följde den jag naturligtvis väldigt nära. Men min historia, den börjar, precis som sagor alltid ska göra, en gång för länge, länge sedan. Och i vår tidsålder så var det länge, länge sedan. Det var sommaren 2001. Jag stod på en kobbe utanför Vaxholm som heter Rindö, för de som eventuellt är familjära med den delen av skärgården. När min mobiltelefon ringde. Jag var nämligen den enda av Microsofts systemingenjörer som var, om man får säga så kanske, dum nog att ha telefonen påslagen. I den telefonen så hörde jag då helt enkelt, ja hej, Computer Sweden här. Har du hört talas om Code Red? Och jag bara, ja, låter väl som någon schysst B-rulle från Hollywood kanske. Och de bara, nej, inte riktigt, men det kanske kan bli. Så deras rekommendation var ju då att jag skulle ta en titt på vad Code Red var. Så det var ju bara att sätta sig i bilen och åka in till kontoret. Och mycket riktigt kom vi väldigt snabbt att konstatera att både Code Red och så småningom Ninda skulle komma att förändra vår världsbild ganska mycket. Både för mig personligen just då, men också för Microsoft på olika sätt och vis runt om i världen. Jag heter Mikael Andberg, jobbar som IT-pro-evangelist här på Microsoft i Sverige. Vill ni kan gärna följa mina eskapader på min blogg. Där försöker jag att skriva om vad som händer runt omkring Microsoft i Sverige när det gäller teknik och inte minst säkerhet. Den skämtade faktiskt inte när han inte känner igen den här. Vi gör ett nytt försök att se om den hittar den. Det är så mycket skönare att kunna röra sig runt. Gör vi så då. Ja. Du behöver ingen drivrutin. Jag är så van vid Vista nu för tiden, så jag är inte van vid att behöva sådana där grejer längre. All right. Ska vi hitta tillbaka var vi var i alla fall. Grejen är, och jag tror att det är ganska klart efter ni har hört Annikas presentation, att som den som blir attackerad så befinner ni er alltid i ett underläge från början. Därför att attackeraren har ju alltid möjlighet att välja var, när, hur och varför de ska attackera er. Men ni som ska försvara er sitter i situationen att alltid behöva vara beredd på vad som helst, hur som helst, när som helst och av vilken anledning som helst. Ni ser skillnaden i arbetsbelastning här, va? Och det är ju precis det som hände. Annika sa ju det att kanske de här hackarna i det här fallet då faktiskt var medvetna om det faktum att en stor del av de nyckelpersoner som fanns inom dataföreningen var utspridda över halva Sverige eller Skandinavien till och med. Kanske de visste det. Kanske det var en av anledningarna att de valde just då. Kanske inte. Men det vi ser statistiskt sett är att många attacker på ett eller annat sätt sker antingen på fredag eftermiddagar. För de vet att de många gånger kommer gå oupptäckta under lördag och söndag. Och upptäckas först på måndag. Eller i samband med större högtider på olika sätt och vis. Alla de här tidpunkterna när ingen av er vill sitta på kontoret. Jul, nyår, midsommarafton och sådana tidpunkter. Det är då de passar på, för då vet de att det är i bästa fall en väldigt decimerad besättning som jobbar. Eftersom man håller bara det, så att säga, precis så mycket personal i arbete som behövs för att ha den dagliga driften. Man håller ju inte personal utifrån att det kanske ska hända någonting. Men attackerna, så sa jag, de kan komma. Och vad kan man då göra i det läget? Den där behöver jag inte stå och hålla i eftersom den inte gör någon skillnad. Ja, man måste vara beredd. Man måste vara beredd på att det här kan komma att ske. Och det var den här processen som startade då 2001 för oss. Fortfarande idag, 7 år senare, så lider ju Microsoft egentligen dagligen av ett säkerhetsrykte som en gång i tiden var sant. Idag egentligen inte alls är det. Hur många gånger har ni inte hört, eller kanske till och med tänkt själva, att nej, jag kan inte välja Microsoft-plattform för det är så mycket säkerhetsproblem. Tittar man statistiskt sett, årligen så ligger det på ungefär mellan 3 500 och 4 000 säkerhetshål som publiceras kring de största och mest använda applikationerna och systemen runt om i världen. Av dem står Microsoft för ungefär 200. Och med tanke på att vi då finns på ungefär med Windows 900 miljoner maskiner runt om i världen, Office ytterligare ungefär 400-500 miljoner datorer. Så ja, 200 incidenter per år, det är 200 för mycket. Men utifrån att jämföra med 4000 så är det fortfarande en liten del. Likväl så får vi då ofta höra att nej, det går inte att lita på Microsoft för det är för mycket säkerhetsproblem. Och då kan man fundera på, är det bara en oskyldig beskyllning eller finns det en sanning i det? Och jag skulle vilja säga att det är både och. Men framförallt skulle jag vilja säga att det finns en viktig sanning i det här och det är den vi måste ta till oss. Därför att i den rollen som Microsoft har, att vi är ju i och för sig dagligen utsatta för attacker. Jag fick en siffra från vår IT-avdelning, nu är det några år sedan, men jag tror inte att den har förändrats nämnvärt. De sa att vi har ungefär 30 000 skarpa attacker mot Microsofts nätverk varje dygn. Och då pratar vi inte om port scans, utan då pratar vi om där man ser att det här är en riktad medveten attack. Någon som försöker utnyttja en känd sårbarhet eller en känd attackvektor på ett eller annat sätt. 30 000 ungefär per dygn som man hanterar. Men den stora grejen, och varför jag säger att det delvis kanske också ligger någonting i det här, det är att Microsoft i den roll som vi har att vara leverantörer till så många av er, så har vi ett väldigt stort ansvar när det gäller kvaliteten på vår kod. Och det här var ju det som vi konstaterade efter Code Red och NIMDA, att det här måste vi ta tag i. Vi måste fixa det på ett sätt. Och då kan man fundera på, men vänta nu, det här verkar ju inte riktigt höra ihop med incidenthantering. Men ni ska se, det binder ihop och hur jag kommer att få de här två att höra ihop med varandra. Så att man kan ju titta på några konkreta punkter när det sker. Det är precis som Annika var inne på, är, och i och för sig var, nu ska jag, Jim heter det. Ja, just det. Var inne på också. Stefan. Förlåt. Men i alla fall. Jo, det som båda två var inne på. Det är, drabbas inte av panik. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Därför drabbas man av panik, så är det risk att man ställer till större problem än vad man har råkat ut för. Microsoft har möjlighet att till viss del hjälpa er. Om ni känner att jag har råkat ut för malware i form av någon form av virus, trojansk häst, vad det nu må vara. Eller att ni har råkat ut för vad ni tror är en hackerattack. Man ska ju vara ganska klar på att många gånger i början, i dataföreningens fall var det väldigt tydligt vad som hade hänt. Men många gånger när ett företag kontaktar oss och de känner att någonting är inte rätt, så vet de bara att det känns fel, men de vet inte riktigt var det finns. De misstänker kanske att de har något konstigt beteende på en maskin, men de har inte så att säga riktigt klart för sig vad det är. Där har vi möjlighet med både kvalificerade personer, och framförallt det är gratis för er, att ta hjälp av oss att försöka ta reda på det här. Vi har då en säkerhetssupport som jobbar dygnet runt, året runt, som kan hjälpa er med att konstatera om det faktiskt verkar vara malware på maskinen, eller om det är så att ni är hackare. Det är bara att plocka upp telefonen och ringa. Men det är en viss skillnad i var, så att säga, var vi kan hjälpa er och var vi inte kan hjälpa er. Vi kan hjälpa er så långt att vi kan hjälpa er att konstatera hur fakta är. Det vill säga, ja, du har malware på maskinen. Men observera att i vår värld så finns det ingenting som heter att du kan rensa maskinen. Du kan inte städa den, du kan inte läka maskinen. Har den en gång fått malware, även om du har hittat en typ av malware, så kan du aldrig veta om det finns annan malware på den maskinen också som du inte har hittat. Det enda du vet är att den här maskinen är sjuk. Den har cancer. Men vi vet inte om det kommer poppa upp nu, eller om en vecka, om en månad, eller om 5 år. För det kan finnas annat som ligger på den här maskinen. Utan till syvende och sist kommer man alltid att behöva blåsa bort den här maskinen och börja om från början. Och har man en färdig process för det och vet när man ska ta det steget, hur man ska göra det och så vidare, så underlättar det väldigt mycket. Samtidigt är det som så att innan man då bestämmer sig för att blåsa den, så bör man då som sagt ha kontaktat polisen. Och ja, det är ju så. Polisen tyvärr har inte resurser att hjälpa er alla. Precis som till och med dataföreningen råkar ut för. Man tycker ändå att de är så pass stora att där borde de ju ha ställt sig i vakt, eller hur? Och då kan ju många av er tycka att mitt lilla företag, om inte ens dataföreningen fick hjälp, kommer jag få hjälp? Nej, det kommer ni kanske inte. Inte just där och då. Men skillnaden är att om vi alla börjar polisanmäla den här typen av saker när det sker, så kommer ju så att säga signalen att gå uppåt. Och så småningom kommer den ju upp i riksdag och regering, där man då ser att okej, vi måste tillföra mer resurser till polisen, till deras IT-brottshantering, för att de ska kunna ta hand om det här. Men det är bara om de vet om problemet som de kan göra någonting åt det. Det är ungefär som när det gäller det här med att skicka in felrapporter när någonting i Windows kraschar. Många av er väljer att inte göra. Vi vet ju statistiskt sett att vi får in ungefär 2% av de fel som sker. Det innebär också att nästa servicepack är ju primärt fokuserat på de 2% av felen. De andra 98% av felen som ni kanske sitter och lider av varje dag, på grund av att ni inte skickade in rapporten, så vet vi inte om det och kunde inte fixa det. Sen är det naturligtvis så att vi har andra tentakler ute, inte minst oss själva, så vi hittar ju en hel del annat också. Men det är därför det är så viktigt att hela tiden tala om för den som kan göra någonting åt saken att någonting sker. För det är bara då som vi kan jobba med det på ett bra sätt. Sen är det jätteviktigt också att man då verkligen funderar på vad är det egentligen som har hänt här. Försök inte att lösa symptomet, utan hitta problemet. Och det kan vara jättesvårt i det här fallet. Många gånger så upptäcker man ju att en maskin beter sig konstigt. Men varför den beter sig konstigt kan vara svårare att upptäcka. Det kanske är så att man tycker att den är slö och trög, och så letar man igenom den och så hittar man då något litet halvtaskigt virus där som man råkar sprida, komma in via. Man surfade till fel webbsite vid något tillfälle. Någonting. Man tar bort det och sen tycker man att det är ju problemet löst. Men på grund av att man inte egentligen undersökte vad maskinen hade för problem, så upptäckte man inte att den var rootkittad och var en i en stor kedja av ware-sajter kanske och står och sprider illegal programvara och bilder som vi inte ens vill drömma om finns, kanske. Och det händer dagligen. Maskiner i företagsnätverk i Sverige står och agerar sådana här ware-sajter. Och företagen som driver de här servrarna har absolut ingen aning om att det sker. Och vad beror det på då? Ja, det beror på många saker. Dels naturligtvis att det här är en situation där det är lite grann egentligen vargen kommer. Att alla vi som är intresserade av säkerhet och jobbar med säkerhet, och vi är på våra ledarskap och säger vi behöver pengar till säkerhet, vi behöver pengar till säkerhet. Och sen går ett år och sen ska man revidera vad som har hänt, och så tycker cheferna att ja, men det händer ju inget, så vi skär era pengar. Det är just där faran ligger. Att bara för att det inte hände någonting just det året så betyder det inte att säkerhetsarbetet var onödigt. Utan det betyder ju att det kanske just har gjort skillnad. Men vi måste då idogt hålla i. Och det är hur tråkigt och jobbigt det än kan kännas. Alltså att hålla på och spendera pengar på en stor del av det säkerhetsarbete vi gör. Det känns verkligen som bortkastade pengar, eller hur? Det är hur tråkigt som helst. För att hur mycket pengar jag än plöjer ner. Ja, det kanske är lite snyggare front på brandväggen. Ja, kanske. Men ungefär det är som att, jag menar, vad vill ni helst göra? Gå ut och köpa festkläder till helgens fest. Eller köpa ett par jeans för ni ska måla om lägenheten. Ja, nu kanske man använder ett par gamla jeans till det. Men ni förstår skillnaden. Alltså, vilket är roligast att spendera pengar på. Det är precis samma sak här. Det är ju inte kul att spendera pengar på där det inte händer. Likväl så måste det göras. Sen måste man då titta på det här problemet då. Så att man måste isolera problemet. Och det som precis som var inne på tidigare. Det betyder inte nödvändigtvis att rycka ur sladden. Däremot att så fort som möjligt göra en identisk kopia på de hårddiskar som är inblandade på det system det handlar om. Och stoppa dem åt sidan för polisens räkning. Innan ni rör någonting. Och där kommer vi tillbaka till vad Microsoft då drar sig ur också. Vi kommer att hjälpa er att analysera huruvida ni har malware på maskinen. Eller om ni rootkittade. Eller om ni har råkat ut för en hacker. Men vi kommer inte att göra en forensic analys. Med juridiska termer mätt. Och det beror på väldigt många olika saker. Mycket internationell lagstiftning och sådana saker som begränsar väldigt mycket för vad vi egentligen kan göra i det här läget. Utan att i princip byta inriktning på vad företaget sysslar med. Men där lämnar vi över till polisen. Sen kan det fortfarande vara så att vi på olika sätt bistår polisen med hjälp i olika situationer. Men vi kommer inte att göra den specifika forensikanalysen på maskinen. Det finns det experter som gör som bara håller på med sånt. Men vi kan hjälpa er att komma till den punkten och att sen samarbeta med dem. De här incidenterna kan många gånger bero på olika saker. Väldigt ofta beror den på ouppdaterad kod. Alltså applikationer och system som inte är patchade helt enkelt. Och det här råkar vi ut för dagligen. Code Red och Nimda var första exemplet på det. I Code Reds fall som kom i juli 2001 så hade patchen funnits ut i 12 månader. Men eftersom ingen visste om att de hade problemet hade de heller inte letat rätt på uppdateringen och installerat den. Den processen har ändrats numera. Det andra var att när Code Red kom Nimda kom 2,5 månader senare i september, slutet av september. Så 50% av dem som åkte dit i juli åkte dit en gång till. För de hade fortfarande inte patchat upp sin indexing server. Den här gången var det en annan uppdatering som hade funnits i 18 månader. Den hade de inte heller på. Man försökte installera om sina burkar med nätverkssladden i. Tog 45 sekunder i snitt att bli smittad igen. Och så här. Så det var en soppa i den här vevan. Och här slog ju Bill Gates och Steve Ball med handen i bordet och sa. Nu måste vi lösa det här. Vi måste en gång för alla vända den här processen. Och man skapade någonting som heter Security Development Lifecycle. Och då kan man fundera på. Vad har den incidenthanteringen att göra? Ja, det är ganska mycket. Och vi ska titta på det i nästa bild. Men innan jag gör det så vill jag titta på några sådana här varningsklockor som vi har i bakhuvudet. När vi tittar på en potentiell säkerhetsincident. Och sen kommer jag då, efter vi har pratat om vad SDL är, att även prata om vad det innebär för oss konkret just nu. Och hur Microsoft jobbar med det här. Men det första steget är ju då att konstatera då, vilken typ av problem är det egentligen vi har här? Och när vi analyserar en potentiellt säkerhetshål, det vill säga att någon sån här security researcher där ute hör av sig till oss och säger att vi tror att vi har hittat ett säkerhetshål här och så här gör du för att utnyttja det. Ja, då sätter vi oss och analyserar det till början med och ser om det faktiskt är så. Vi tar också och kontrollerar huruvida det här går att reproducera om det redan är känt. Nästa steg är då att fundera på, okej, så hur allvarligt är det här? Därför att problemet är ju lite grann här med så många maskiner där ute. så måste vi också komma ihåg att vi måste hela tiden göra den avgränsningen då. Vilket ställer till mest där ute för våra användare? Det faktum att vi inte gör någonting och väntar till nästa servicepack och rullar in det där. Eller det faktum att vi omedelbart rullar ut en patch. Man kan ju naturligtvis självklart tycka att det är klart att det ska patchas direkt. Men samtidigt, tänk tillbaka till de tisdagskvällar som ni har suttit där i datorhallen och frusit. Och tyckte att jag skulle mycket hellre vara hemma med min fru och titta på tv. Eller min man. Det är faktiskt lite tjejer i publiken för min skull också. Hur det än må vara med det. Men ni sitter i alla fall där och sitter och patchar system och tycker att nej, det här var faktiskt inte speciellt roligt. Några av er har kommit till en process där ni har automatiserat det hela. Men likväl så skulle ni nog hellre ändå vara hemma. Så att man måste alltid göra den avvägningen. Men det vi då tittar på är att okej, okay, så den här koden. Körs den, till början med, har den någon form av kontakt med internet? Är den remote exploitable? Och det är väldigt, väldigt viktigt. Det är då de blir kritiska patcharna. Så när ni får en kritisk uppdatering, det är något som kan utnyttjas utifrån nätet. Sen tittar vi på, körs det med administratörsrättighet alternativt anonymt? Ja, det är också illa. Men en av de absolut viktigaste sakerna och som är det som vi verkligen tittar väldigt, väldigt hårt på, det är, finns det möjlighet att så kallad PI-information kommer ut på grund av det här? Det vill säga, PI-information är privata data om mig. Alltså allt från namn, personnummer, adresser och sånt till beroende på var det är någonstans de har tagit sig in. Så kanske det är om jag har någon skojig svamp någonstans men helst inte vill att det står i tidningen om eller liknande. Den typen av problematik vill jag inte att det kommer ut. Så sjukvården, sociala myndigheter, olika typer av finansiella institutioner, banker, kronofogdemyndighet, typ sådana institutioner. Där det finns väldigt, väldigt känslig data om folk som kan skada dem väldigt mycket om det kommer ut. Där är det naturligtvis ännu viktigare då att den här informationen snabbt kan hanteras på rätt sätt. Så de bitarna tittar vi på väldigt, väldigt noga när vi gör det här. Men SDL som då togs fram efter CodeRed och NIMDA, det är en process. Den är helt öppen. Vem som helst av er kan ta del av den. Och några av er kanske tänker, men vänta nu. Jag har sett den där kufen förut prata och han är inte utvecklare. Så varför står han och pratar om säker kodutveckling? Ja, det är helt rätt. Jag är inte utvecklare, eller inte längre i alla fall. Men däremot så tycker jag att det här i allra högsta grad även kan användas av IT-proffs, administratörer och IT-chefer. Och varför? Jo, därför att vänd lite grann på terminologin i det här. Och det kan också vara grunden till ett uppköps- eller inköpsunderlag. När ni går ut och begär in en offert från en leverantör. Och det spelar ingen roll om det är Nisses fisk och IT på hörnet som ska skriva något litet hack till er. Eller om det är någon av de stora, typ Microsoft, vad ska jag ta, Adobe, alla de här som ni dagligen jobbar med kanske. Som har då väldigt stor del av den internationella marknaden. Alla de här företagen har en sak gemensamt. Från minsta till största. Och det är att om vi kan påvisa för er att vi har följt någon typ av sån process i samband med vår kodutveckling. Så innebär det för er en större trygghet i att den här koden ett inte har säkerhetshål från början. Och om den skulle ha det, att det finns en tydlig och utstakad väg för hur man hanterar dem. Observera var incidenthanteringen börjar i den här processen någonstans. Och då är det några av er som säger, haha, jag ser det. Den står här, på steg 10. Där står ordet incidenthantering. Ja, helt rätt. Men, jag skulle vilja säga, den börjar i steg 2. Faktum är att den börjar egentligen i steg 0. Där chefen tar på sig ansvaret för att det här sker. Men i nästa steg, steg 2, där handlar om en sån enkel grej som, och det här är gamla klassiska lärdomar. Skriv inte en egen kryptoalgoritm, därför att den är antagligen inte bra. De öppna kända kryptoalgoritmerna som har dissekerats av alla intelligenta människor ute på denna planet är oftast bättre. Därför att de har inte lyckats knäcka dem eller har konstaterat att de är så svårknäckta att det är good enough. Det är därför man ska använda dem. På samma sätt, titta på andra saker när det gäller hur man ska utveckla kod. En väldigt bra sak som vi alltid pratar om. Klassisk grej som ofta dyker upp. Ja, men jag tror att det finns odokumenterade API i Windows och de använder säkert Office och därför så blir Office bättre än någon annan Office-applikation där ute. Och det är inte bra. Ja, det finns odokumenterade API i en del av vår kod. Det mesta städas bort i samband med kompilering och så småningom distribuering. Men vissa finns kvar. De finns där av en enda anledning. För test och benchmarking-ändamål. Aldrig någonsin för produktionsdrift. Anledningen till det är väldigt enkel. Att de inte är dokumenterade beror på att de inte ska användas. Och om de inte ska användas så innebär det också att när vi då eventuellt får potentiellt säkerhetshål som de rapporterar in, det första vi konstaterar är det här odokumenterat API. Ja, men så bra då klipper vi det. Borta. Då har vi löst problemet, eller hur? Säkerhetshålet existerar inte längre. Har någon där ute då byggt en applikation som de tyckte blev lite snabbare eller lite sexigare på grund av att den använde det här API som ingen kände till, ja, då kommer även deras applikation och tillämpning att krascha. Därav ska man alltid använda sig av öppna dokumenterade API:er och följa de best practices som finns när det gäller utveckling. Sen riskidentifiering, riskanalysen, hotbildsanalysen. Att ha en dokumentation där det står vad kan hända och om detta händer, vad får det för effekter och vad är min lösning på det här? Och det är också en jätteviktig grej som man måste fundera på i det här sammanhanget. Därför att när någonting sker, så om jag... Alltså om jag lånar dig, Annika, som ett exempel. Om du hade fått det här samtalet och bara hade behövt vända dig om i rummet, plocka en perm, slå upp sidan 37 och säga boom, det här är det jag ska göra nu. Då hade du kunnat åka skidor hela helgen. Men det är det här som man ofta missar. Och det är inte bara Annika som gör det, missar vi allihop. Alla gör vi det. Därför att det är oftast efter första gången det händer som man börjar fundera över den här permen. Precis samma sak är det med backup, eller hur? Det är första gången ni förlorar ett år av bilder som ni inser att även hemmamaskinerna ska backas upp och sådana saker. Den typen av problematik finns ju även här. Så därför måste man då ha gjort den här analysen. Man måste komma fram till, okej, vad finns det för möjligheter till risk i det här fallet? Hur mycket kommer det kosta att antingen lösa det eller kan leva med risken? Därför att det kanske är så att det är faktiskt dyrare att fixa problemet än att leva med det. Men det är ett beslut jag måste ta och det är ett beslut som vd ska godkänna. Och sen så bygger man då den här dokumentationen och den följer sen med mig genom hela då den här processen. Och så småningom då när vi har incidenthanteringsplaneringen, ja, då kommer vi till det steget när vi då plockar ut den här permen och bokhyllan och säger okej, här är hotbildsanalysen, här är riskidentifieringen, här är kostnadsanalysen på det. Det här innebär det. Och sen så sätter man så mappar ihop det här och så ser man det att om vi får in ett problem på X, då ska Y göras. Om det blir på Y, då ska tut göras. Om det blir på Z, så ska tut göras. På det sättet så är vi tillbaka till det här, drabbas inte av panik. Allting finns dokumenterat och jag kan direkt titta på det här. Och då funderar jag, ja men det här verkar ju kanske inte så dumt då. Hur lär jag mig mer om det här? Den boken, The Security Development Lifecycle. Om ni inte redan har läst den, plocka upp den idag. Jag kan varmt rekommendera den. Den är absolut inte skriven för utvecklare. Observera det. Den är framförallt skriven egentligen för IT-proffsadministratörer. Därför den beskriver hur den här processen fungerar. Vill man lära sig hur man omsätter det i kod, ja, då är det boken bakom. How to write secure code som man ska titta på. Så att det jag vill då så att säga föra tillbaka och då knyta tillbaka det här till Microsofts arbete i sammanhanget. Det här har då lett till en förändring i vår kod. Skrivning, vilket har lett till också att Gartner 2006 tyckte att vi var ledande i branschen när det gäller att skriva säker kod. Men för oss själva här på Microsoft i Sverige, vad innebär det för oss? Ja, för oss innebär det att vi har en process där vi alltid har en tekniker, där jag är en av dem, och det finns en chef som har jouren. Om Code Red och Nimda skulle hända igen, så spelar ingen roll om vd åker skidor, om it-chefen i Östersund och någon av dem nu var allihop. Därför att det finns två personer som proaktivt ligger och monitorerar vad som händer och kan leda de första skälvande minuterna innan man har fått tag i alla de andra som kanske i alla fall måste blandas in. Men det är väldigt tydligt var ska man vända sig. Växeln vet vem de ska ringa. Pressen vet vem de ska ringa. Och så vidare. Och framförallt vet vi vilka vi ska ringa hos respektive de andra och så vidare. För att notifiera dem om vad vi ska göra. Och chefen finns ju där i sammanhanget naturligtvis för att kunna då också ta beslut kring kostnader, nedtagna av kritiska system och sådana saker som man kanske måste göra. Och det här är en process som vi har hållit på med sedan dess. Sist den behövdes kallas in i skarp drift var 2003. Då hade vi ju Blaster och Sasser. Förhoppningsvis. Jag håller i alla tummar att den inte behöver användas någon gång igen. Men om den skulle göra den så finns den där. Vi går fortfarande och tragglar varje vecka med den här korttelefonen. Utifall att det händer igen. Och det är ju för att kunna hjälpa er om någonting sånt här händer. Och lärdomen av det är. Låt er inte luras av vargen kommer ropen. Det handlar inte om att man ett par gånger av misstag kom upp och upptäckte att det inte fanns någon varg där. Utan det handlar om att vargen finns. Vargen kommer att komma. Och då måste jag vara beredd på när vargen kommer. Så man inte kommer upp och hittar en uppäten fåraherde. Och det är precis det som säkerhetsarbetet handlar om. Det kan vara väldigt segt, väldigt tråkigt, väldigt jobbigt. Men man kommer vara glad i slutändan att man har gjort det jobbet. Så med det tackar jag för mig. Hoppas att det har varit lite intressant och givit lite inblick i det vi gör på Microsoft. Även om vi sällan är direkt kopplade till er när det handlar om det här. Men vi finns ju i bakgrunden hela tiden.
En drillad talare slutar på sekunden. Det är jättebra. Tack så mycket. Får jag be talarna komma upp på scenen så ska vi ha en liten frågestund här. Medan ni tar plats så ska jag faktiskt berätta. Det här med säker systemutveckling eller säker kodning är ju väldigt inne och väldigt hett. Och jag hörde på ett seminarium här för någon vecka sedan en kille som sa: jag tillbringar ett dygn med design. Om ni börjar där. Eller ta 10 dagar av prototyping. Eller använd 100 dagar för en pilot. Eller tillbringa evig tid med att ständigt rätta fel. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det faktiskt. Frågor till våra talare. Vem vill börja? Där har vi på en.
Ja, till dataföreningen. Vad var tidplanen på att byta ut den här servern? Och även den där kostnaden 1 miljon. Var det ändå pengar som skulle behövas lite grann för att göra den där uppdateringen och flytten av datat inblandade i de pengarna?
Ja, tidplanen för att göra våra 2 webbservrar till en, den var ganska omfattande. Så att vi hade ju ett antal månaders arbete framför oss, säg ett halvår innan vi skulle ha varit helt framme. Och kostnaderna så kan man kanske relatera 150-200 000 av de där pengarna till sånt som vi skulle kunna återanvända i framtiden. Utveckling som vi har gjort som vi kan ha nytta av. Resten är bortkastat.
Tack.
Jag har en fråga då till Stefan i Rinneby. Jag vill minnas att du i din presentation sa, eller Annika sa i sin presentation rättare sagt, att ni gick ut med ett blixtmeddelande om incidenter på dataföreningen. Var det på uppdrag av dataföreningen eller var det på eget initiativ?
Om sanningen ska fram så minns jag faktiskt inte detaljerna.
Förlåt.
Om sanningen ska vara så minns jag inte exakt detaljerna där, men vi går, vår policy och vår praxis är att vi inte går ut innan och pratar med de som äger informationen först. Jag kan inte drömma om att vi gör någonting annat i det här fallet.
Har du någon kommentar till Annika? Vi får låna mikrofonen av Stefan. Kanske. Han kanske inte vill att du berättar hur det var.
Jag har faktiskt inget bra svar på den. Jag blev aldrig tillfrågad, men det kan ju, det behöver inte betyda att inte dataföreningen blev tillfrågad. Det kan ha varit så att vår IT-chef var väl informerad om det här. Jag kan tyvärr inte svara på den. Jag tycker att det var bra att man gick ut med den här informationen. Så att, ja.
Ja, nej, det var inte. Det var mest. Jag var bara fundera lite grann på hur kommunikationen gick. Flera frågor någon? Jag vet att det här har väl kanske varit mera av krishantering skulle jag säga, en incidenthantering. Stefan, du pratade också om att alla måste hjälpa till och där skulle jag nog vilja säga emot dig lite grann, framförallt om det gäller att hantera incidenter, för då ska bara de som egentligen, jag menar, incidenthantering ska ingå i det dagliga jobbet. Är det så att någon har sumpat sitt lösenord så är det rutin och vardag och då ska man kunna hantera det. Och då behöver inte alla hjälpa till. Men däremot om det blir en större händelse som riskerar att utvecklas till en kris, så är det klart att då behöver man ju ha riktiga resurser. Är någon som har någon annan uppfattning? Absolut.
Vad jag egentligen säger när jag menar att alla ska hjälpa till, det är ju att var och en av oss har ett ansvar att ha en medvetenhet om de här frågorna. Och att när det är så att någonting händer så bör man på något vis agera. Sen är det inte säkert själv att man ska lösa alla problemen. Småsakerna ska man lösa själv. Klicka inte på ja hela tiden. Men de större sakerna måste man också vara en del av organisationens uppmärksamhet på. och på något vis lämna över då till de som sköter krishanteringen naturligtvis. Men jag tror fortfarande att man kan inte sticka huvudet i sanden som arbetstagare på en organisation. Man måste på något vis hjälpa till och skydda organisationen, för att vi är alla angripna och jag tror vi alla kan hjälpa till i någon utsträckning. Mm. Mer åt
det
hållet.
Kristina har en fråga där uppe.
Ja, det är väl kanske mer ett konstaterande efter att ha lyssnat. Hur viktigt det är att man utser ansvar i olika nivåer så alla vet precis exakt vad de ska göra när det händer saker och ting. Och vem man ska vända sig till. Och jag skulle vilja göra reklam lite grann för Susek som har tagit fram en handbok. Den är inte perfekt, men vi har den ute på webben och vi är så tacksamma om vi kan få input. Nu håller vi på att uppdatera den och där finns det en hel del just om policies och incidenthantering av virus och allt möjligt. Och den lägger på Suseks hemsida, susek.sunet.se, och tillgänglig för alla och envar.
Mm, tack för ett bra tips. Där uppe har vi en fråga.
Om det nu ser ut så här att det är kris och dataföreningen med det säkerhetshål som finns där inne. Finns det någon statistik på hur det ser ut för hela offentliga sektorn som förmodligen har exakt samma problem som den privata sektorn? Finns det någon övergripande organisation inom offentliga sektorn som övervakar och hjälper till att täppa till de här säkerhetshålen?
Det borde väl i så fall vara fint, tycker jag.
Så här är det. Eller så här skulle det kunna vara i alla fall, tror jag att det är. Det finns ingen sån samlad statistik idag. Framförallt har CITIC inte överhuvudtaget i sitt uppdrag att föra sån statistik. Myndigheterna i Sverige är väldigt starka autonoma entiteter. Där generaldirektörerna har det yttersta ansvaret för hur verksamheten bedrivs. Och det finns ingen egentligen myndighet som har rätt att peka med hela handen och säga åt andra myndigheter vad de ska göra. Det får ju naturligtvis konsekvensen att att de hanterar den här frågan på olika sätt. Så att vad du kan göra om det är så att du vill ha reda på hur det här ligger till, det är naturligtvis att fråga varje myndighet för sig. Men det finns ingen sån samlad statistik då, som jag känner till.
Jag vill minnas att Riksrevisionsverket en gång i tiden gjorde just den typen av enkätundersökning med ganska så nedslående resultat, kan man väl säga. Men det är länge sedan det gjordes, det kanske är dags. Bra tips till ansvariga myndigheter. Flera frågor? Nej. Då tycker jag att vi tackar våra eminenta talare med en stor applåd. Och det är så mycket intressant innan vi går.